Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och innan vi drar igång denna införpodd inför derbyt mot Vraken så vill jag passa på att lyfta en grej från DIF-butiken. När ni hör detta så har man precis släppt en försäsongströja för hockeyn som kommer vara med blåblåa inslag. Den är riktigt fin, så återigen så är det värt ett besök till butiken på plats i Globengallerian eller på nätet difbutiken.se. kommer komma mer nyheter inom kort. Alltid värt ett besök där. Till denna införpodd så gästas vi utav Oskar Månsson, och som vanligt är Djurgårdens Björn Hellberg, Robin Fredriksson på plats. Välkomna.
Tack för det.
Tack.
Ja, Oskar, du är gäst och vi kör lite annorlunda nu. Du kommer vara med och snacka Djurgården också. Och även Bajen.
Där ser man.
Ja.
Jag bara dansar in här och gör som ni säger.
Ja, men det låter kanon. Du hintade ju senast om att det fanns en beef mellan dig och Nils Ek. Det är många som har hört av sig och undrat hur den har artat sig. Blev det någon uppgörelse i Stockholms undervärld mellan er två?
Ja, jag känner inte till den här konflikten. Jag trodde inte att det var min vän helt enkelt. Så det var ju ni som upplyste mig om det.
Ja, då uppmanar vi dig återigen att lösa det med Nisse vid sidan av.
Ja, nej, Nisse får kontakta mig. Jag tror inte på de här uppgifterna förrän jag hör dem från hästens mun, eller vad man säger.
Ja, spännande. Vi följer upp detta. Hur är läget med dig?
Jo, det är fint. Kul att det går bra för ett Stockholmslag i vart fall. Det är ju roligt för oss när det går bra för våra lag. Vi diskuterade det precis nu inför podden, att vi får ju bättre läsning och folk signar upp på plusabonnemang och sånt när det går bra för våra lag. Det finns ju någon gammal sanning bland en del supportrar i vart fall om att det här negativa nyheter säljer. Och det stämmer inte riktigt, utan det är det positiva som är bra för journalisterna. Sen så finns det väl en viss bäring i det, vill säga att skandaler säljer ju också, alltså om man rör sig i kvällspressen.
Ja, men det är skillnad på det.
Skulle du släppa
att det går jättedåligt? Ja. Kör du, Robin.
Skulle du släppa en rubrik som är
liksom superkaoset i AIK, då skulle ju alla djurgårdare klicka i och för sig.
Mm. Kanske. Men de hade förmodligen blivit besvikna när de väl gått in på det.
Ja.
Men det är lite clickbait-logiken där. Att kortsiktigt funkar det. Alltså det, verkligen. Du får ju bra effekt om du clickbaitar på ett utstuderat sätt. Men när folk blir irriterade och när de går in och läser det, så ja, då är det inte värt det. Om man inte verkligen liksom är en sån typ av sajt.
Ja.
Vill du ha ett tips i all välmening?
Ja, det vill jag.
Och nu är inte de med här för att kunna försvara sig. Men om du ska börja med något clickbaitande, så titta inte mot fotboll direkt. Det är inte den övre skolan när det kommer till.
Mm. Nej, de clickbaitar en hel del.
Mm. De gillar att kalla Degerfors för DIF i tweets som inte har någon bild och sådär som är kopplad till Degerfors.
Ja, den är sneaky.
Mm.
Nog om dem.
Jag ska väl lägga till där att de har ju blivit bättre med tiden och gör ett mycket bra material.
Jag tycker de har mycket bra material ibland, men ibland så fäller de krokben för sig själva. Det är många som helt enkelt har tröttnat och inte går in på deras grejer längre. Och det är synd, för de släpper ibland bra nya avslöjanden och bra intervjuer och sådär, men för varje gång de clickbaitar in ett par hundra så är det ett par som svär att de aldrig mer kommer besöka sajten. Och det straffar sig i längden.
Mm, jag tänkte innan ni valde att hylla dem, så tänkte jag säga det att sist du var med Oskar så sa du att Djurgården skulle slå Gnaget med 1-0 och Kalle Holmberg skulle göra målet. Och jag lovade att bli pluskund om så hände. Men nu var det ju Vittry som gjorde 1-0-målet. Och jag är inte sämre än att jag precis i talande stund blev plusläsare hos Fotboll Stockholm. Det är 25 spänn i månaden. Det tycker jag att så många djurgårdare som möjligt ska haka på. Och det här säger vi inte för att vi får någonting ur den kakan, utan det är som ett tack för att du ställer upp en kväll som denna.
Mm, det är fint.
Ja, och vi ska också nämna att för en gångs skull så har vi löst livspusslet så att vi är ute i god tid. Och då blir det dessvärre så att vi inte har fått uppgifter om hur truppen ser ut. Men vi gör ett antagande här, Robin, och säger att vi har varningsflagg för Harris. I övrigt så är det väl möjligen Oskar Petterssons sjukfrånvaro som kanske håller i sig. Annars så är det väl Berkrot, Chili och Abrahamsson som vi definitivt vet.
Ja, det är väl vanliga trion. Och vi åkte ju en gubbe kort till förra matchen och att både Tagesson och Melke Jonsson var med. Så att man kan väl tippa att Oskar Pettersson fyller en vakant plats och att Karlström och Berg skickar ut de två junisarna eventuellt. Men det är inga större förändringar.
Nej. Det finns heller inte, vi har ju börjat de här avsnitten nu med att grotta oss lite i Silly. Finns inte supermycket, men vi har fått en kommentar från Bosse till Var det fotbollskanalen möjligen. Och här skulle vi vilja ha din input, Oskar. Jag och Robin har varit inne på att vi tycker att Emrabti till Djurgården borde vara en no-brainer. Och vi förstår inte riktigt varför det inte bara att tacka och ta emot, med tanke på att han har haft en tid på sig att lösa någon annan klubb. Men det verkar inte som att klubbarna där ute står på kö för hans namnteckning. Och är vi då väldigt färgade av att vi är djurgårdare och vill så gärna ha in honom, eller är det rimligt att han har is i magen och avvaktar?
Jag tycker ju ur ett sportsligt perspektiv att det här är en win-win som man pratar om. Det är ett korttidskontrakt som Djurgården vill ha in honom på.
Och det är det Kring vill också, antar jag.
Ja,
kort.
Ja. och att starta om Djurgården hade ju varit jättebra för Krim. Han får en bra plats i laget, han känner allt och alla, och det hade förmodligen bara gått in och sätta igång. Tränarna känner han väldigt bra sedan många år tillbaka också. Och för Djurgården hade det varit jättebra såklart, för att få den tian där i form av Rapti hade ju passat perfekt in. Det är ju en position som man visserligen har löst ganska bra de sista matcherna, men det är ändå liksom ett sånt litet frågetecken. Det finns ju ingen självklart tia just nu.
Man har provat runt lite och inte hittat något, så att där, eller inte hittat något perfekt. Så att, ja, där finns det ett uppenbart hål.
Mm. Och Karim är ju en ganska ovanlig typ, alltså att han är både en kreatör och en hårdjobbare. Så det är ju perfekt. Det är väl lite, det kännetecknar väl lite Djurgården också. Att de, styrkan är väl att de har många spelare och de har ett kollektiv som kan göra både och. Så jag tycker absolut, jag tycker som er här, och jag gissar att Karim tänker att det är ett bra alternativ, men att det finns någonting på gång som man är liksom sugen på att hoppa på. Och det är ju ofta spelare i den sitsen, alltså de väntar på ett stort kontrakt liksom, och jag tror det är lätt att se det på lite på avstånd och, eller alltså som jag gör, eller som ni gör med supportögon, och tänka att det är ju självklart att han ska välja det här liksom. Men om man som spelare där liksom vet inte vad det dyker upp för möjligheter, och sen kanske dyker upp någonting där du får liksom 5 gånger så mycket betalt i 2,5 år. Eller
men finns det, finns de alternativen tror du för honom? Alltså, har hans år i Birmingham gett ett så pass eko att vi snackar 3, 4, 5 gånger som är betalt än vad han skulle kunna få i Djurgården nu kommande halvår?
Nej, hans aktie borde inte ha stärkts, det har du alldeles rätt i. Men å andra sidan kan det ju vara så liksom, det kan ju räcka med att en agent har jobbat mot Kina under ett antal år liksom, och har sålt in Krim tidigare och så. Och så öppnas en dörr på det sättet.
Så här, det som man kanske också inte tänker på är väl att till exempel Jesper Karlström i vintras som var i samma sits. Där tyckte vi att nej, han verkar ju inte få någonting. Så att det är väl bara att signa med Djurgården. Sen så säger han i efterhand att det var 6, 7, 8 olika spår som liksom bara helt enkelt inte gick hela vägen i mål. Någon läkarundersökning där, någon klubb där skickade inte flygbiljetterna helt plötsligt, och någon klubb där slutade höra av sig när de hade haft långt gångna samtal liksom. Men så är det nog lite som Bossman, att man blir liksom inte så, det är många som liksom slänger ut krokar och sen kanske slutar höra av sig och sådär, och då tror man liksom att något är på gång, men det är inte så seriöst liksom. Men jag tror att han skulle stärka sin aktie oerhört efter ett par månader i Djurgården igen.
Det tror jag också. Och tajmingen nu också. Ja, den är perfekt. Bara rakt
ja.
Det kommer ju bli både Europaspel och ja, en toppstrid. Det kommer det förmodligen också bli höst liksom. Så det är ju...
Ja, hur sent kan han...
Det borde ju vara så kul det kan bli, tycker man.
Ja, men det här... Han har ju heller inte liksom varit en ordinarie fotbollsspelare på väldigt, väldigt många månader. Så att jag tänker mig att han behöver väl någon form av startsträcka också. Så han kan ju inte signa 3 dagar innan Champions League-kvalet och tro att han spelar i den startelvan liksom.
Nej, det är sant.
Så det börjar bli lite brådigt om han vill, ja, om han vill stå på benen i CL-kvalets startelva liksom.
Absolut. Jag tror precis som dig att han kan inte gå rakt in, men jag tror att startsträckan är så kort den kan vara. Alltså jämfört med de andra ställen han skulle kunna gå till.
Ja, det är, i och med att han har tränat med Djurgården och känner tränarna och den biten. Men, ja.
Oskar, jag påbörjade en tes mot Robin tidigare och vi landar väl inte i någonting i det. Men jag försöker med dig här då, att en sån som Krim som kommer... kontraktslös, tas emot på Kaknäs såklart. Tidigt måste det ha funnits en ambition och baktanke med att jo, men självklart får han komma och träna. Det kan leda till, och vi visar att vi vill ha honom och hela den biten. Och stämmer av liksom, vad vill Krim? Okej, korttidskontrakt, det funkar för oss. Kör med oss under tiden så löser vi kontraktet. Och då tänker jag, som du själv säger, att den här nummer 10 i Djurgården har ju inte varit någon självklarhet under det här året. Och då Krim som kommer in på träning och är så där speciell eller annorlunda som du nämnde, liksom både finess och grovjobb, hårt jobbande. Jag menar, han fyller ju en typ av funktion då och en tillgång på träning. Kan det bli kruxigt för ett tränarpar att liksom vara fan med Krim som nummer 10 i truppen på träning, då får vi till det spelet som vi kanske vill eller som vi har saknat. Men sen ser verkligheten annorlunda ut i och med att han inte är en spelare. Förstår du hur jag tänker då? Jag menar, det är en annan sak om Viktor Claesson som kommer och halvt rehabbar någon vecka med Djurgården med boll. Ja, men det är väl skitsamma. Eller om någon målvakt är med och ja, men någon vecka och bara för att bli varm i kläderna. Det är också lite skitsamma. Men just på en sån här position där det faktiskt har varit en del frågetecken och Djurgården inte har fått att klaffa. Kan det egentligen på sikt vara en fara att ta in en spelare så pass länge som är med och tränar så som Krim har varit?
Ja, det ligger ju någonting i det faktiskt. Absolut, det är klart att det, om man då gnuggar in en spelare på den positionen som det inte funkat och sen är den spelaren inte tillhörande ens eget lag, så ja visst. Så man får väl göra en bedömning där huruvida man tycker det är värt det. Och i det här fallet var det ju lite knivigt då om man ska träna så länge. Alltså om man tänker att man har ju ändå en jäkligt bra relation med honom, så man tänker ju att ja, om han ska vända hem till Sverige om ja, nu eller om 2 år eller om 6 år, så borde Djurgården vara första alternativet ändå. Så ja, bra fråga. Sällan man tränar så länge med en klubb också på det sättet. Och sällan det är just alltså den specifika positionen som man borde höja sig på också. Så ja, intressant fråga att ta upp. Det borde jag gjort kanske.
Ja, men för jag tänker också att det kan ju få medspelare att bara, ja, men fan, nu har vi gnuggat med Krim som alltid kommer där. Han gör si och så. Vi vinner ofta boll där och han liksom skickar ut bollarna till höger och vänster. Men sen blir det inte så i spelet på riktigt, för att ja, som sagt, det är ingen Krim. Det här är kanske ett undantagsfall som du säger, just med den rollen och den personen och den situationen som Djurgården är. Men jag är inte helt säker på att det per automatik är jättebra. Nej. Och det här är liksom ingenting emot Krim som person, utan mest situationen i sig.
Mm. Jag tror det avgörande här, alltså nu har vi inte varit på träningarna. För på Stockholm har ju suttit utspridda olika lägenheter och hus den här våren. Så det är lite svårt att säga, men om man hade varit på träningarna så kanske man fått en bättre inblick i hur det sett ut. Liksom. Om han gått som första alternativ när A-laget har gnuggat inför en match till exempel, eller om han plockats ut så fort det blivit skarpt läge eller så. Kanske lite det som är avgörande.
Mm, ja, det är sant, det vet man ju inte riktigt.
Man börjar gnugga den tilltänkta 11 dagen innan match.
Ja, den hinner borde man gjort det. Ja. Men liksom totalt sett vad man sänder ut för signaler om hierarkin helt enkelt.
Men Sillun i övrigt då, vad som utomstående, vad tycker du att Djurgården bör göra och inte göra med tanke på Europaspel och ja, även allsvenskans, nu har vi snart lirat hälften men andra halvan.
Nu är det ju Krim och Mange Eriksson som det snackas om. Mange Eriksson som vanligt, höll jag på att säga. Men om man löser dem så tycker jag inte att man behöver göra något mer, i vart fall den saken är säker. Och sen om det inte händer något Ja, det ska rökas en rejäl fredspipa med Astrid om man ska behålla honom. Annars tycker jag det bara bryta där och gå vidare. Och får man in Karim då så är det ju en uppgradering med en mycket mer fungerande spelare. Och i övrigt är det ju, tja, jag tycker våren har ändå gett svar om att det är ju stabilt. Alltså det är ju ett jävla svårforcerat block man har. Och framförallt ett lag som jobbar så jävla hårt. Alltså det är intressant om man jämför med Stockholmskonkurrenterna. Att i AIK jobbar de inte hårt. Det var ju spelare som uppenbart inte brydde sig under Rickard Norling ett tag. Vilket Felix Michel halvt omedvetet vittnade om i en intervju. Men det såg man ju på planen. De brydde sig inte helt enkelt, vissa spelare. De som satt på bänken, de lite mer etablerade. Och i Hammarby har man inte heller sett det. Där är ju lite mer så här medgångsvibbar på deras stjärnor. Att de har inte tillräcklig karaktär i motgång. Det är ju där man har ett frågetecken. Och det är ju åtminstone, eller det är ju en av Djurgårdens verkligt stora styrkor. Det kollektiva arbetet. Alltså bara gammalt hederligt jobba hem. När Häcken ska ställa om till exempel i matchen för två omgångar sen. Och har ett bra läge. Ja, men då har ju hela mittfältet kutat hem. Och så är det liksom fem eller sex man på rätt sida. Trots att det gått ganska fort för motståndarna. Mm. Mycket enkel faktor som har stor betydelse på vilken nivå man än spelar fotboll på.
Det jag råvar mig för det är lite att det inte finns någon plan D. Om det skiter sig här med... Så lät det inte så positiv idag när han pratade om varken Krim eller Mange. Att MLS kanske kommer igång i oktober. Mange kontrakt till nyår. Då vill väl de ha sin lagkapten, sa han. Och det sägs att Vecke har nobbat möjligheten att ta en flytt under säsong. Och då... Jag är lite osäker på om det finns en plan D, så att säga. Eller om man väljer att köra på det man har då. Att liksom, vi får tillbaka chili och bärkrot och då kör vi på gänget vi har.
Mm. Men det är ju något riktigt spetsigt som man behöver.
Ja.
För att det finns ju ingen poäng att plocka in liksom så här bra allsvensk spelare-nivå.
Nej.
Det gör ju varken från eller till. Utan det är bara spets.
En bredd har man ju och på alla positioner egentligen. Så att det är bara en push inför slutspurten och Europa-kvalet.
Mm. Vad vill ni ha in då?
Ja, det är ju det, en ytter eller en tia. Det helst en tia, men en ytter. Jag hade ju sagt Mange som tia om han kom in. Även om han egentligen är en ytter. Han hade ju varit perfekt, tror jag. Liksom, han kan ju egentligen shapas in i vilken offensiv roll som helst, Mange. Men som släpande anfallare så där, tror jag att han hade gjort en jäkla nytta. Alltså. Man ser ju när Edwards har spelat där till exempel att så här, shit, hade det där varit Mange istället då hade vi fått ut mycket mer. Men han blir sugen när man ser Vecchia i Sirius också. Spelat när man vet att han... Hur bra polare med Hunne Larsson och Karlström och förmodligen gott öga till Kim och Tolle och så här. Då vet man att det är förmodligen ganska möjligt. Sen så är det ju läskigt att värva en kille som är nästan i fotbollsinvalid. Liksom. Men jättebra när han väl är med. Mm. Men.
Jag har ju pratat med dig Robin om att det alltid känns som att det finns någon lagdel där det är så obalanserat åt något håll. Men det slog mig nu att förra året var vi ju, såklart vi vinner ju guld, men det är väl snudd på perfekt balanserat. Hade vi haft en hel Erik Berg förra året, då hade vi haft en riktigt fin balans i truppen efter att Kujovic kom in som alternativ.
Det var ju väldigt uppmärksammat att vi inte hade en till anfallare första 19.
Ja, men det är det jag menar. Och liksom, backar man bandet något år tidigare, då kändes det som att vi hade fem, nu raljerar jag lite, men fem, sex mittbackar som alla borde ha startat varje match.
Men då hade vi liksom
Så hade vi liksom ingen mittfält, men då hade vi skapligt på anfallet. Och sen året därpå, då har vi bra på anfallet, men ingen på backen. Och Och, ja, men förra året, om Berg hade varit med, förutom de 11 matcher han var med då, så är det väl snudd på den mest balanserade upplagan av Djurgården på länge. För nu upplever man ju att det är lite, alltså, egentligen är det så jävla tunt på...
Ja, tunt är det ju inte.
Ja, men backplatsen är ju liksom, nu blev det väl bra i och med att Nyholm visade sig bli väldigt lyckad. Men det visste man ju inte. Och sen så hade man ju Abrahamsson. Och sen var det Berg högst oklart.
Ja, att man höll på att gå in i säsongen med Berg, Une Larsson och Abrahamsson som enda mittbacken. Det var ju en enorm risk man höll på att ta där. Dels eftersom Berg är jätteosäkert om han ens skulle göra en match. Och sen Abrahamsson har ju en stor skadehistorik också. Mm. Så att, det var ju jätteosäkert. Men
som svar på din fråga, Oskar, så känns väl, jag tycker vi lider mer utav att våra yttrar inte levererar någonstans, tycker jag. Liksom att Harris för all del nu senast, men det var ju match nummer 13 av på säsongen liksom. Där tycker jag vi behöver få igång.
Men hade vi haft Bergkrot och Chili, då hade vi kanske tränarna liksom, då hade de kanske petat i ring några matcher här och känt att någon annan är hetare.
Grejen är att jag är en av dem som inte är jätteimponerad av Bergkrot och Chili heller. Alltså,
jag är inte fortfarande på att Chili ska visa något annat än att han är snabb.
Men jag tycker Bergkrot är lite samma sak. Alltså att han hade 3 matcher i sig i år. Djurgården var väl, alltså generellt var Djurgården ganska dåliga som lag de första 3. Att man då utmärker sig säger kanske inte så mycket egentligen. Och för jag tycker inte att Bergkrot har utmärkt sig tidigare heller. Han verkar liksom gnugga på jävligt mycket, men det är lite Chili-syndromet att han inte får ut på match. Så jag vet inte om det är att man lurar
sig
ganska,
själv lite. Han gör ganska mycket poäng sett i sin speltid. Det är alltid ett gott tecken,
ja,
tycker jag.
Ja, det är väl ett gott tecken, absolut. Men nej, jag, om, för att återkoppla till Oskars fråga för 10 minuter sedan, så fortfarande så är det nog hellre ytter in om jag bara får välja ett utav dem.
Jag är helt det mesta du sa nu, Farid, det jag skriver under på i den analysen. Och jag är ju av den uppfattningen att det viktigaste för att ska gå på en säsong, det är ett att man har liksom spetsen på spelarna, och sen det näst viktigaste är truppbalansen. Och det är lika dåligt att ha för stor trupp på vissa håll som att ha en för liten. Och jag häpnar över hur dåliga allsvenska lag är på att bygga trupper varje gång. Alltså det är ofta man ser lag som inte har någon balans överhuvudtaget. Och uppenbart att man inte har liksom en grundläggande plan för det. Och jag tycker att det lönar sig alltid i längden att man har en trupp som är formad utifrån det spelsystemet man ska spela, och att man har en naturlig hierarki så man vet vilka spelare som man satsar på i grunden och vem som är tvåa, och sen lagar med talang och så vidare. Och sen kan du ju pendla fram och tillbaks, men det ska ju i alla fall inte vara så här som i AIK, att de har liksom, ja, nu har de ingen anfallare, då slänger vi in Felix Michel här, eller nu har vi en wingback-skada där, då kan vem som helst spela liksom. Då kan Sacco Ylletupa gå ut som en wingback helt plötsligt liksom. Den typen av byggen funkar inte längre. Möjligtvis att man kan överraska i någon enskild match. Och där tycker jag, precis som du sa, att Djurgården var i perfekt balans i fjol för första gången på jättelänge. Att man hade gjort så många, där förstår jag i och för sig varför man inte var i balans ganska ofta, eftersom man gjorde så många affärer för att man skulle komma dit man kom.
Ja, då man skulle äga sina egna frågor, sälja spelare och ta in spelare liksom.
Och då fick man ju offra vissa halvsäsonger och sådär, att ja, men nu har vi bara en anfallare i truppen och så vidare. Men ja, delar analysen i vart fall, och jag tycker att det ser, överlag ser genomtänkt och balanserat ut i år också.
Om vi faller tillbaka lite till det som komma skall då på söndag, Derby mot Bayern. Vad tycker ni att Djurgården ska ställa upp med för 11 för att besegra detta Bayern?
Jag tror att det blir Bråtveit, Jonis, Une Larsson, Berg och Vittry. Ulvestad och Karlström framför. Och sen blir det intressant som vanligt. Jag är ganska övertygad om att planen var att Kujovic spelar mot Varberg, så spelar Kalle derbyt. Jag tror inte att Kujovic mål ändrar så mycket på det. Jag vill ju gärna hitta ett sätt att ha bägge samtidigt, men det är ju så smärtsamt uppenbart att Kalle Holmberg är en nia och inte en tia. Så att det blir nog Kalle som nia. Och ja, vi har ju bara Ring och Harris fortfarande. Och då är det ju frågetecken på om Harris är tillgänglig också, i och med att han klev av skadad sist.
Vad är alternativet om han är borta då? Vad vill du se för lösning då?
Det finns inte så mycket lösningar då alltså. Det är väl att slänga ut Edwards på en kant. Jag tror att man har varit ganska nöjda med vad man fått av Kevin Walker som tio de här matcherna. Men det skulle förvåna mig om han helt plötsligt nu startar 3 matcher i rad. Från att han inte startade en match innan. Annars så lockas man väl av att se Emmanuel Banda i den offensivare mittfältsrollen. Men jag tror inte att han är så högt i hierarkin än att han slängs in i ett derby från start.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Robin, bara en grej då. Med en Curtis som har fått så begränsat med speltid senaste tiden. Är det inte mer troligt att Kevin fortsätter starta då kontra att man slänger in Curtis från start?
Ja, kanske. Men ja, det vore konstigt om Kevin startar, startar för tredje gången på en vecka. För att han inte varit med och startat av han alls. Men
han kan ju ha spelat till sig
platsen. Ja, det kan han ju. Men Curtis har ju... Han är ju omtyckt av tränarna, men han har inte varit med. Band har hoppat in för oss där på slutet. Men han gjorde väl ingen höjda match mot Varberg. Så att nej, det är här, exakt här vi behöver de här nyförvärven vi pratade om tidigare. Som hade gått in och varit självklara liksom. För det är inte så att man står och väljer mellan 2 klockrena alternativ här, utan det är vilken fyrkant ska vi trycka in i cirkeln liksom, lite grann.
Nu är det hård. Oskar, vad tänker du då?
Jag tänker ju att defensiven fram till sittande mittfält är ju inte mycket att snacka om. Det var ju precis som Robin sa nu. Extra plus där såklart att Erik Berg och Jesper Karlström har fått vila. Det är mycket värt i det här spelschemat. Det är ingen snack om det. Och sen så tror jag ju också då att det blir den modellen som du var inne på först här, Robin. Alltså att man spelar Curtis Edwards till höger och sen fortsätter man med Walker som tia eftersom det funkar.
Om Harris är borta.
Exakt, om Harris är borta. Om Harris är speldugligt skick så lirar han ju förstås. Han har ju spelat upp sig under säsongen också. Men man skulle ju kunna tänka sig, alltså om Harris är borta, jag tror också att Kalle Holmberg startar högst upp, och jag tror liksom är att planen var där att man spelar Kujovic inför derbyt och vilade Kalle. Jag tror att de har tänkt i banorna att om Radetinac är borta, då flyttar man över Ring på högerkanten, och då tror jag de funderar på Augustinsson som ytter, liksom de gjorde i ett derby med dåligt utfall i fjol, va?
Och i år med Tjeck och Jonis mot AIK.
Just det.
Klassiska derbylösningen.
Ja, såklart. De spelar ju så där också. Med bättre resultat, även om kanske inte det var avgörande. Men då tror jag att den lösningen finns där. Och att man tänker att Hammarby har ju haft problem med inlägg. Och har varit svaga där helt enkelt på mittbacksidan. Och kanske fler
spelare. Borde inte det öppna upp för Kujovic då?
Jo, det borde. Men jag tror ändå... Jag tror Djurgården vill ändå ha ett grundspel. Liksom, när man sätter motståndaren backlinjen i gungning. Och Kalle Holmberg är ju ingen böja. Men han är ju mer, betydligt mer rörlig än vad Kujovic är.
Ja, definitivt.
Jag är fortfarande sugen på att se Kujovic som tia på något sätt. Det hade ju inte passat egentligen, men att få Kalle som... Då får man den här djupledslöpande forwarden, men Kujovic är lite liksom fri roll som tia. Där han ändå kan gå in i boxen när vi har bollen. Problemet är väl att då skulle ju Ulvestad och Karlsson bli lite underbemannade i vissa situationer. Men det tror jag att de klarar av. Men vi har inte sett det än. Men jag har... Tolle nämnde det som en potentiell lösning förut. Så att det vore intressant att se bara. I Kujovic då en lite fri tia roll. Mm. För att det är för mycket mål som kastas bort om han inte spelar liksom hela tiden egentligen. Nu har inte han gjort så mycket mål hittills, men han kommer till 2-3 lägen varje match och har en historia av att alltid göra mål, så det kommer ju, han kommer ju komma in i ett stim för det senare.
Jag har svårt att se Kujovic som tionde, och däremot jag tror ju fortsatt att Kalle Holmberg kan vara bra där. Nu har ju den här säsongsinledningen tytt på motsatsen, att precis som du sa, att som nia han funkar, men han är definitivt en spelare typ som skulle kunna funka där också. Dessutom har man ju möjligheten också bara göra liksom ett riktigt så här gammalt klassiskt 4-4-2 om man vill.
Alltså, jag skippar tian eftersom vi ändå inte har någon som funkar.
Exakt, och så spelar man Ring till vänster och Harris till höger. Då har man ju verkligen klassiska höger eller yttermittfältare och sånt två gubbar på topp. Där en är utpräglad target.
Men jag tror inte att Kim och Tolle har kört två forwards någon match i Djurgården eller i Sirius ever typ.
Nej, jag tror inte heller på det. Men om man bara formerar laget på pappret så hade ju det varit en ganska... Det hade ju definitivt varit den enklaste lösningen åt honom.
Ja. Absolut.
Våra motståndare då, Oskar, här ska du få en liten semikänga här. Du är ju i allra högsta grad delaktig i att ha odlat den här jävla myten om målrekordet förra året.
Mm.
Som inte är något rekord. Det kan vi ju bena ut en gång för alla.
Jag kan säga så här. Okej, jag kan möjligtvis ta en semikänga på den. För att jag är inte så skyldig ändå. Det är folk som har misstolkat det här. Det är folk som inte är läskunniga som har spridit det vidare uppenbarligen.
Låter som Hammarbyare.
Däremot, nej, jag skulle säga att det är mina kollegor som har bara tagit vidare och inte läst vad det faktiskt har stått i mina statistikgenomgångar. Däremot borde vi passa på nu att känga mig riktigt jävla ordentligt, för jag har ju tippat Hammarby som etta i år. Och det blir ju ett guldtips att minnas med tanke på hur snett det är och kommer att vara.
Du sitter ju inte ensam i den hörnan dock.
Nej, men vad heter det? Det blir inte mer rätt bara för att andra också har gjort fel. Så att säga. Nej,
men det kanske inte var helt ologiskt. Liksom.
Nej, det var ju faktiskt inte det. Åtminstone inte vi backar till mars månad när jag lämnade in det.
Det såg jättebra ut i kuppen.
Ja, det var ganska uppenbart att där och då var Hammarby klart bättre än alla konkurrenter skulle jag säga. För att alla konkurrenter såg lite, apropå att vara i fas. Ja, de såg
men hade inte
ut för säsongen.
Ja, men Oskar, hade inte också Bayern väldigt mycket hype och framgångsvåg, alltså knutet till deras nya delägare också? Alltså förstår du, det kändes som att det togs emot så jäkla väl och det var väldigt mycket kompatibla spelare i Bayern som, men det var ju deras stora, liksom, det var dagen innan julafton varenda dag. Det liksom, delägaren kliver in på träning och de får hänga med honom och du vet, det tar selfies på selfie. De stod där med rådjursögon och ville impa, får man känslan av. Men sen, vad fan har hänt sen? För det är ju, jag menar, ja, så fel ute bör ju inte alla ha varit. Där håller jag med Robin lite om. Men vad är det som har krackelerat å det grövsta?
Ja, alltså Zlatan-faktorn har ju snarare talat emot, skulle jag säga. Alltså om han spelar med Hammarby så kan ju en idiot räkna ut att det är ett jätte plus. Och nu ser det inte ut att bli så, för att saker och ting har ju ändrats ganska fort i Milan. Alltså från att de har varit en så hopplös klubb, super på dekis och totalt kaos, och de hade liksom minusmålskillnad. Alltså det var den nivån de var på. Till att de kommit in i en kanonform nu när serien börjar igen.
Med Zlatan som huvudperson.
Ja, exakt. Och de har fått ordning på lite på nyckelpersonerna och sådär. Och andas framtidstro igen. Och då talar jag allting för att ja, men det de kan presentera för honom kommer att trigga honom så att han vill dit. Och om de inte hade gjort det, då var det ju Hammarby som det handlade om. Alltså så läser jag situationen i vart fall. Att det fanns ju, man kunde ju inte ens komma på någon annan utmaning som hade triggat honom.
Ja, speciellt men, när det var den här grejen med Malmö och det. Och, men sen nu, ingen publik i Sverige och det finns inte en chans. Plus då har han insett att han är fortfarande för bra för att spela i Allsvenskan.
Ja, förmodligen. Men den faktorn där i vart fall har ju inte jag vägt in överhuvudtaget. Jag tror ju fortfarande att det kommer, ja, förr eller senare kommer det skära sig på något sätt, tror jag. Eftersom det gör alltid det med Zlatan. Alltså med de flesta, i de flesta sammanhangen han är inne i. Eller säg så här, ganska ofta slutar det med konflikt i vart fall. Och det här är ju, alltså potentialen i det är det ju givetvis stor. Alltså med tanke på Zlatans galna genomslagskraft. Och om man liksom kan ta den kraften och få ut någonting av det, så är det ju klart att där finns en jättepotential. Men det finns ju det är en knepig affär. Alltså Hammarby hade ju ingenting att säga till om när Zlatan kom in. Alltså det var ju AEG som sålde 24% av aktierna utan att Hammarby visste det. Så Hammarbys vd och sportchef och ordförande åkte ju till Los Angeles, skulle ha lite möte med LA Galaxy, som också då har AEG, eller de äger ju då sig LA Galaxy. Så gick de in där i ett rum. Och sen kommer Zlatan in och säger: hej, jag har köpt en fjärdedel av Hammarby. Så gick det till. Och redan där är det ju knepigt. Och sen så Zlatans inflytande i klubben, rent formellt är det ju nästan ingenting. Alltså han har en styrelseplats i bolagsstyrelsen. Och ja, med medlemsägda föreningen så betyder inte det så mycket. Alltså han har en representant som kan säga sitt. Och det är bara A-lagen som han har något att säga till om. Alltså man, Hammarby har till exempel lyft fram att Zlatan har mycket synpunkter på ungdomsverksamheten och sånt och brinner väldigt mycket för det. Men ungdomsverksamheten ligger i Hammarbys förening. Alltså, så då har Zlatan ingenting att göra. Och eftersom man inte har något inflytande att tala om och samtidigt är han den personen han är och kommer ju inte, alltså om han nu är så engagerad som man tror så kommer han ju inte nöja sig med det. Alltså han har en representant i en av styrelserna. Utan då tror jag att han kommer kräva saker och lägga sig i och sånt. Och att det, man kan ju se framför sig att det inte är helt oproblematiskt i vart fall.
Nej, men det här är ju liksom, det här är ju mer problem som hade blivit verklighet om han faktiskt tar sitt delägarskap på allvar, så att säga. Men det jag menar är att det kändes som att under den tidiga våren där, när allt det här kablades ut, sånt som Tankovic, Bojanic, Kasaniklic och många i truppen, du vet, det kom intervju på intervju att det är sån toppklass på träningarna, de lär sig så mycket, han är kvar och gnuggar, han är med på damernas träning, han, oj, 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 han vill verkligen pissa på Malmö. Alltså hela den känslan känns det som att hela Hammarby red på lite, den vågen. Men att det, alltså ju mer det knackade i serien och ju bättre hand gick i mig, jag vet inte hur mycket det här går hand i hand, men det känns som att man får, ju mer liksom man börjar förstå att nej, han kommer inte komma tillbaka till ett tionde lag i Allsvenskan inför tomma läktare och harva runt, det finns ju inte. Och då börjar man se liksom att det är ju gamnackar på samma spelare som stod med rådjursögon tidigare. Jag menar, hade de vetat att Slarre kommer till Bayern, aldrig, alltså Tankovic hade kritat på vad som helst då, till exempel, det är helt övertygad om. Bojanic hade varit betydligt hungrig är väl fel ord att säga, men kanske mer benägen att göra grovjobbet då, på ett helt annat sätt och slita mer. Tror du inte att det finns något samband här? Jag vill gärna tro det.
Ja, jag har pratat med fler som har lagt fram samma teori. Svårbedömt skulle jag säga, men jag är med på dig, alltså att det blev en
och du vet, inte bara det
delarna. Däremot supportrarna, alltså, supportrarna har nog fått välja att stå bakom hela Zlatan intaget, men det är klart att det splittrar dem också, alltså den är ju problematisk
för många. Jo, verkligen, men också så här att jag kan ju verkligen tänka mig även uppe på styrelsenivå så har man suttit och gnuggat händerna att bara, ja, det må vara pandemi nu, men alltså om den här killen kliver in och lirar i vårt lag, alltså vi, intäktssidan bör ju kunna skjuta i höjden. Fattar du hur många så här Roffes stål som pumpar in i hela överskottskassan för att kunna få vara med i en loge och ta en bild med Zlatan någon gång, exempelvis. Jag tror inte man ska underskatta den. Jag tror att även där så tänker man, ja, okej, det kanske blir kärvt nu. Men när det släpps på och om Zlatan kommer till Bayern, då jävlar blir du åka av. Mm. Sen så har det bara blivit pyspunk utav allting. Men om vi då går till spelet, vad är det som har hänt? Alltså hur har det sett ut? Jag ska vara ärlig och säga att jag har sett en match med Bayern och det var mot Helsingborg bort nu alldeles nyligen. Det såg ju riktigt, riktigt långsamt och oinspirerat och uddlöst och inte alls den här maskinen som framförallt utmärkte sig förra hösten. Kändes ju som att det var ju 4-5 baljor varje match. Då går det inte att förlora.
Ja, de spelar ju fantastiskt då. Alltså de spelar ju den bästa fotbollen i Allsvenskan när de spelar bra, så att säga. Alltså högsta höjderna var inget snack om att Det var Allsvenskans främsta lag och de vann ju 8 matcher på slutet. Kuppen i början här så fick de, alltså det är märkligt nog, de fick inte till det, men de gjorde ju liksom ändå 11-1 på 3 matcher. Sen börjar Allsvenskan och de vinner 2-0 mot Östersund, de spelar 2-2 borta mot Elfsborg och man tänker att ja, men snart rullar de igång med det de har. Och sen går ju
nu har snart halva säsongen gått.
Ja, men sen det som händer efter där, det är att de möter AIK i derby. De är jättefavoriter. Stefan Billborn har något slags Rickard Norling-komplex och har en så enkel analys att det inte går att göra fel på den. Man vet exakt vad AIK har. Alltså AIK kom från 1-4 hemma mot Norrköping. Det som Norrköping gjorde mot AIK var exakt det som Hammarby är bäst på. Analysen har aldrig någonsin varit tydligare än för derby. Och då bestämmer Billborn att han ska göra precis tvärtom. Alltså han försöker outsmarta både Norling och sig själv på något sätt. Och då vinner jag AIK det där derbyt med 2-0. Det märkligaste derbyt jag sett, tror jag. Eftersom Hammarby bara stod och väntade på att AIK skulle spela upp bollen. Man väntade på det laget som var det osäkraste av alla på att spela upp på den, att de skulle få göra det och på något sätt liksom desamera sina egna styrkor på samma gång. Och sen så efter det, Göteborg i Svenska Cupen, man leder med 1-0, man är totalt överlägsna. Det är en sån match som måste sluta 3-4-0 där vi känner igen Hammarby. Sen åker man på en utvisning, släpper in ett mål, förlorar den i förlängning. Därefter åker man till Mjällby och tar ut ett konstigt lag. Känns som Billborn liksom trasslar till det för sig själv igen. Man åker på utvisning igen, förlorar med 2-1. Och därifrån har liksom Hammarby tappat självförtroendet. Och så lägger man till lite så att allmänt truppstrul som ofta dyker upp i sådana lägen. Så har vi nog huvudförklaringen till varför det ser ut som det har gjort. Det är definitivt en mental fråga i första hand.
Och hur pass svårt är det att ta sig ur den här mentala rävsaxen då?
Ja, det är ganska lurigt med tanke på att de inte ens fick till det nu hemma mot Falkenberg. De spelade 1-1 senast. Och det var ja, Falkenberg hemma behöver inte vara så lätt, det vet ju ni, det blev 1-0 där i...
Det var inte så att de hade 30 målchanser och det blev 1-1.
Nej, exakt.
Falkenberg gör 1-0, sen är det Falkenberg som har bollen resten av första halvlek. Ja, det jag tycker ju Hammarby ligger väl någonstans där de förtjänar i år. De har vunnit en del matcher. Man har varit tajta, förlorat många där de har varit svaga. Egentligen ingenting som tyder på att någonting är på väg att explodera där.
Nej, Falkenberg var ett bra exempel där, apropå det här med det mentala spelet. För att efter de gjorde jätteknepig laguttagning igen av Billborn. Alltså man möter ett 5-3-2-lag, man vet ju hur de ska spela. Det var bara att titta på Djurgårdsmatchen. Då vet man ju att man behöver någon som bryter linjer i mitten, alltså en kreativ spelare, och man behöver yttra som kan slå sin gubbe. Och då bänkar Bojanic i denna matchen, och då spelar en mycket formsvag junior, en defensiv mittfältare bredvid Jeppe Andersen. Och sen så spelar Abbe Khalili, Imad Khalili och Aymad Sher spelar som offensiva mittfältare. Och då sitter alltså Kasaniklic och Rodic på bänken. Och då har man ingen kreatör på mitten som kan bryta linjer. Och man har inga som kan slå sin gubbe på var respektive kant. Och sen när man bytte in dem, då var man fullständigt överlägsna. Då gjorde man 1-1 och det var liksom, det var bara att vänta tills 2-1-målet skulle komma, tänkte man. Men då gick ju Kasaniklic sönder. Och fick halta ut med 10-15 minuter kvar. Och så fick man avsluta med 10 man. Och där blev det, ja men då fick man en motgång. Någonting oväntat hände. Och efter att bara spelat på som om man inte tänkte. Och man bara visar hur bra man var. så slog det knut totalt. Och även om man var 10 man så borde man ju få till någon slags forcering mot ett sånt motstånd. Men det klarar man inte. Och på slutet, sista halvminuten där, man fick liksom inte ens upp bollen. Alltså det var liksom så märkligt, märkbart paralyserat i laget. Och det är väl lite... Ja, där var det lätt att frysa bilden och bara sätta fingret på Hammarbys problem i år.
Mm. Det...
Vad tror du vi får se för lag då? Från Bayerns sida?
Ja, de har ju lite strul i truppen som sagt.
Nice!
Ja, och det är inga dussinspelare heller, utan det här påverkar ju oddsen i allra högsta grad. Kasaniklic kommer inte spela. Tankovic kommer inte spela eftersom hans kontrakt har gått ut. Simon Sandberg, som vanligtvis är en högerback över högklass, kommer inte spela. Och Tim Söderström, som varit ett positivt utropstecken, haltade också av senast. Eller Sandberg är väl ett frågetecken, ska vi säga. Men ja, de har inte så jäkla många gubbar kvar att välja på. Även Magyar, mittback, tror jag står över, men där har de ju ett jämn bra uppsättning, så det är inget större minus för dem.
Sa du något om Ostedt?
Nej.
För han var inte med mot Falkenberg. Jag tror inte att det var en petning. Det verkade som att det var en skada på
Precis.
Han har ju varit bra förutom tabben matchen innan.
Ja, han har skött sig bra. Men det har också Blasevic gjort faktiskt. Blasevic har inget större namn, men han har faktiskt gjort många matcher allsvenska nu. Och skött sig bra. Jag tror han stod varenda match av de där 8 på slutet till exempel i förra säsongen.
Ja.
Och hur vill Bayern lira då? När allting klaffar? Vad är det man kan förvänta sig att se då? Och vad behöver Djurgården se upp med?
Nu är det en bra fråga hur de vill egentligen. För att det har varit uppenbart nu i 2 års tid åtminstone hur man vill spela. Och det är ju på det sättet som när det gått som bäst, att man spelar med en intensiv press och man spelar med ett väldigt stort bolltempo, att bollen ska gå fort, och man jobbar med mycket folk som kommer bakifrån i fart som dyker in. Men nu har man liksom försökt gå tillbaka till grunderna så många gånger och det har liksom inte funkat. Sen frågan är nu om de kommer bara lira lite enklare helt enkelt. Och om de spelar till exempel Ludvigsson som nia, vilket de kommer göra, och till exempel har Rodic som höger mittfältare, då är det ju enklare spelartyper. Det är ju mer rakt på sakspelare.
Just han Ludvigsson, han var, minns jag från Helsingborg-matchen, han kom in i typ 60:e och är väl han som gör målet där i matchens sista spark typ. Han, av det jag såg så förstår jag inte varför han inte fick lira från start.
Nej, den här säsongen tycker jag han borde startat varenda match och bara spela så mycket han orkar, för det är liksom, han är ju mycket bättre än de andra 9 alternativen längst fram. Aron Johansson har ju nu spelat i 17 allsvenska matcher och gjort 0 mål, och det säger allting. Det finns liksom inget, finns ingenting som kan försköna den bilden, utan ja, sådan här den kapaciteten. Nej, Ludvigsson är en bra spelare, löper hårt, har en extrem fysik och lite kantig sådär, men du kan aldrig räkna ut honom. Och jag förstår varför Bosse försökte värva honom förra sommaren. För det ville han. Och jag tror att han hade passat bra in i Djurgården nu. Nu har man ju 2 anfallare klara. Men han hade ju varit en mycket gott alternativ som en nia. Som verkligen löper och är rivig och jobbig. Och dessutom hyfsat målfarlig.
Vad är statusen på Paulinho?
Skadad fortsatt.
Han var inte med i truppen sist, nej. Och Kaka Nikolic kommer inte spela heller. De är väldigt tunna inför den här matchen.
Så jag tror att det här är guldläge för Djurgården igen. Och det är ju ett speciellt läge nu, alltså, i och med att det börjar ju bli svettigt för Stefan Billborn också. Och,
jag tänkte precis fråga det. Hur ser förtroendekapitalet ut där egentligen? Jag menar, de måste ju också själva ha haft en betydligt högre ambition med säsongen efter halva serien än vad de befinner sig i nu. Och jag menar, det ska väl väldigt mycket till. Guldet känns väl väldigt avlägset. Men även en topp tre fortsätter så här i några omgångar till, så är ju det väldigt kämpigt också. Hur säkert sitter han egentligen?
Ja, han är inte så många matcher ifrån att få kicken, skulle jag säga. Om
det hoppas man ju på.
Ja,
men det är bra alltså.
Om man ser de matcherna framöver nu. Derby som vi pratar om, sen har man Norrköping borta, sen har man Elfsborg hemma, sen har man Sirius borta. Behöver nog samla en del poäng i dem för att han ska fortsätta. Däremot tycker jag, precis som du sa nu, Robin, det var du som sa det, hoppas jag, att han borde få fortsätta och att han har jävligt mycket. Jag tyckte ju att det var rätt att kicka Norling. Jag tyckte precis att de borde kickat honom förra hösten, redan då argumenterar jag för det. Men Billborn ska man hålla hårt i, tycker jag.
I första gången på, ja, under min levnadstid som Bayern har en kompetent sportchef och en kompetent tränare.
Ja, faktiskt.
Och det jag hoppas ju att alla de här nybajarna som inte liksom är bekanta egentligen med klubbens DNA börjar gorma och skrika så mycket så att de liksom, eller ställer krav på ett sätt som Bayern historiskt sett inte har gjort, och att de får bort Billborn på något sätt. Sen hoppas man ju att Jesper Jansson lämnar skeppet snart också, för det är ingen sportchef som, alltså, Bosses sportchef liksom hur ska man säga, han liksom, hela poängen med hans sportcheferi är att han ska leda Djurgården. Jesper Jansson känns ju mer som en karriärist som hoppas styra någon större klubb någon gång i framtiden. Där hoppas man ju att det rör sig om lite.
Ja, jag tror också det. Sen ska jag lägga till på Billborn där. Jag har varit mycket kritisk mot honom den här säsongen. För laguttagningar och sånt. Även på förhand. Men jag tycker som sagt att han är en tränare man borde hålla hårt i.
Ja, det är lätt att glömma att det var han som ledde BP ur allsvenskan, va? Alltså så här, när de åkte ur med dunder och brak.
Ja, var han huvudansvarig hela tiden där? Ja, det var han kanske.
När Une Larsson och Karlström spelade där, och vill jag minnas, när de åkte ur allsvenskan rejält 2014.
Ja. Sen ska du precis säga så att alltså, för att Hammarbyarna, de hade ju faktiskt rätt att ställa krav inför den här säsongen, om man nu har det. Alltså inte sett till historien givetvis, men om man ser den här processen som man har haft. Ofta är det ju sådär att det tar ju ungefär 3-4 säsonger att bygga upp någonting nytt. Och nu är ju Hammarby på toppen. Alltså detta är ju året som det ska hända. I fjol var fortsatt inte det året det skulle hända, utan det är nu som det gäller på något sätt. Och därför finns det inte så mycket ursäkter vad det gäller dåliga resultat en sån här säsong. Det kan man ju ha när man börjar bygga någonting. Men det här kunde de nog. Jag tror de är lite chockade helt enkelt att de ligger där de ligger. Och det är ju faktiskt jag också någonstans. Med tanke på vilken kvalitet de ändå har.
Men Oskar, om vi ska runda av då. Vad säger spåkulan om söndagens derby då?
Jag kan väl tippa 2-0 till Djurgården. Jag tror att tajmingen för det här derbyt är så bra det kan vara. Alltså apropå de sakerna vi varit inne på, om man bara tittar på hur lagen ser ut. Och relativt ja, stadig på rösten kan nog vara när jag säger 2-0 till Djurgården. Åtminstone att Djurgården vinner. Inför derbyn så är det hopplöst att tippa för det mesta. Men nu har jag åtminstone en tydlig känsla.
Mm. Då får vi dra till med att blir det 2-0 till Djurgården så får podden kliva in och lösa ett eller två eller tre års medlemskap av plus till någon av våra patrons. Så håller vi liv i den traditionen på något vis också.
Mm, det låter bra. Vad tippar ni då?
Nej, ingenting.
Man har ju slutat, alltså, det är så många derbyn där allt har talat för Djurgården. Och så blir det inte så. Framförallt mot Bayern, du vet, att de har inte knappt haft någon spelare. Och så Romulo och Hattrick, eller de har sån skadekris att de tvingas byta in Stefan Batan, så avgör han hela derbyt. Och... ja, men alltså, sånt har ju skett, liksom.
Det är derbyångesten som talar nu. Det är tydligt.
Ja.
Ja, men det är väl alltså så här...
Det är väl så det ska vara.
Ja, men vi pratar väl lite om det här
inför
Gnaget också, att ingenting talar emot det. Det var upplagt för att vrida om kniven och faktiskt kanske även se till att Norling avskedas. Det händer, och liksom nu är vi i ett läge där ett favorittipp att Bayern är, om inte nere för räkning, men väldigt nere på knäna i alla fall. Och en seger för Djurgården skulle ju spä på den här kritiken eller alltså de missnöjda rösterna mot Billborn och kanske till viss del även Jesper Jansson. Det är upplagt återigen för det för bra för att vara sant läge, och det kanske det talar för att den här jävla säsongen, det kanske är Djurgårdens kall i livet 2020 att skeppa antagonisttränare åt helvete. Så ja, vi kan väl fortsätta med det, tycker jag.
Mm, det var en hel gardering det, hörde jag.
Ett kryss två. Men vi säger stort tack, Oskar, och vi tar nya tag inför kommande derbyn senare under året.
Det låter bra det. Lycka till i det här då, först.
Ingen vågar säga något. Hej!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.